Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varmt välkomna tillbaka till Tillåt kakor, en bakpodd med mig Camilla Hamid och min favoritperson i hela bakpodd Sverige.
Emma Brinkrask. Sista gången.
Ja, för i år.
För i år.
Så kommer vi tillbaka 2020.
Det var några som panikskrev det när jag skrev att det var sista podden för säsongen. Vad händer? Ni kommer väl tillbaka?
Åh, vad fint ändå. Mm. Då betyder det att folk ändå tycker att det är bra att vi finns.
Ja.
Men innan vi går liksom till årets avslut så har vi ju faktiskt ett väldigt härligt avsnitt framför oss.
Ja, men det har vi.
Men innan dess vill jag veta, Emma, vad har du gjort sedan vi såg sist?
Alltså, jag blev så inspirerad skulle jag säga, total blackout, av vårt julgodisavsnitt.
Visst blev man?
Ja, men det är så märkligt med den här podden också för att jag blir själv så inspirerad av den att när jag måste liksom läsa på inför ett ämne och sen pratar vi mycket om det. Och även om jag inte har varit liksom... Jag vill själv gå hem och testa och så här, testa något som du har sagt. Eller liksom. Så att jag har gått all in på julgodis. Jag brukar inte göra det som jag sa i det programmet. Ja. Men har gått bananas och gjort hur mycket julgodis som helst.
Jag såg det. Mm. Du la upp en bild, det blir i måndags för de som lyssnar, men igår för oss. Där du bara hade ett gigantiskt gottebord, såg det ut som på bilden.
Ja, men jag tror att jag hade gjort 9 olika sorter.
Wow, säger tjejen som bara, jag gör inte julgodis. Kul, men jag känner likadant. Jag blir jätteinspirerad av varje avsnitt. Och jag brukar faktiskt inte göra julgodis, så många olika sorter. Utan jag kanske gör någon som jag är sugen på. Men jag gjorde det samma efter vi spelade in. Så gick jag hem och bakade loss. Det var jättetrevligt.
Ja. Nej, men framförallt så gjorde jag kola. Och så hade jag gjort chokladkola som jag var väldigt nöjd över. Och sen nu precis när vi skulle ut och smaka på den. Och då var den helt sockrig. Så tänkte jag, herregud, tar jag inte min egna råd eller vad är det för fel på mig? Jag tyckte verkligen att jag inte rörde så mycket. Men i chokladkola ska man ju på slutet hälla i massa kakao. Och då måste man ju röra ganska mycket för att den ska ner liksom. Och då kanske jag rörde sönder den för den blev sockrig.
Men någon form av marginal måste man ju få ha.
Eller hur? Kanske får göra om.
Ja, men det såg gott ut.
Ja, det gjorde det.
Och det är det enda som betyder något på Instagram.
Ja, sant. Ja, du ute.
Åh, vad har jag gjort? Det är ju sista veckan på terminen som har varit nu. Så det har varit mycket betyg som har satts. Och som jag sagt tidigare så känns det som en väldigt så här, stor och viktig uppgift. Man vill göra rätt för sig. Så det har tagit mycket tid. Och så har vi haft elevens val. Där det var liksom tema pepparkakor och sen på, du vet, det var bara, jag har typ, jag kom på mig själv i fredags att jag har glömt bort Instagram.
Oj!
Alltså under de dagarna som var som mest intensivt. Och det är egentligen sunt att jag liksom ändå, trots att jag jobbar med det så mycket, har förmågan att bara filtrera bort det som inte är viktigast i stunden. Men det kändes så konstigt att efter 4 eller 5 år eller vad det är som jag har hållit på.
Men när du säger glömde bort, för hur lång tid då? Inte flera dagar.
Nej. Utan jag skulle, alltså så här, jag kunde vakna på morgonen och bara, just det, men det här vill jag lägga upp idag. Och så bara gick hela dagen och så var klockan 11 på kvällen när jag skulle sova och så bara, oj, jag lade inte upp något. Så jag har haft mycket att stå i.
Men vet du vad jag får göra nu då? Det här låter som ett sånt sinnessjukt lyxproblem. Men nu jobbar jag hemifrån för det mesta och då måste ju inte jag gå upp svintidigt. Liksom. Jag tänker att innan 8 måste jag inte gå upp, det är ändå beckmörkt ute. Liksom. Men jag vet ju att lägger man inte upp någonting liksom innan 7:30 på Insta, då kan man glömma att lägga upp någonting förrän på kvällen. Eller kanske nu går det någon gång mitt på dagen också när folk behöver vara lite lediga. Men så jag ställer klockan nu för att publicera på Insta. Jag ställer klockan på 7. Jag har förberett allting, ställer klockan, trycker på publicera och somnar
om. Sen somnar du om.
Ja.
Wow. Ja, jag tycker att du har ett väldigt lyxigt liv.
Ja.
Som bara kan, nej men nu somnar jag om. Jag har inga som helst åtaganden gentemot någon.
Jag har ju det, men inte individ. Så tidigt på dagen.
Oh, men du,
jag sitter här och tittar ut genom studiefönstret för att jag hade med mig lite julgodis och snittade och hela gänget där ute och mumsar julgodis. Ja. Det tycker jag känns härligt och juligt in the spirit of the holidays.
Verkligen, och jag blir typ sugen. Sparar ni lite till oss eller? Lite, okej. Okay. Ja, vi får köra igång i förhållandet så hinner
Men vi ska lite grann skippa julen nu och gå vidare mot nyårsafton.
Ja.
Eller, man kan ju såklart göra det här såna här grejer när som helst. Men just nyår, då vill ju folk ofta göra det där lilla, lilla extra.
Imponera,
lägga lite extra tid just på desserten.
Mm.
För att det ska vara festligt. Så vi ska gå igång och prata om allt det här. Camilla, kom du ihåg för... Jag vet inte ens hur många veckor sedan, men jag spanade om någonting som jag kallade för entremont.
Ja.
Entrement.
Har du övat på uttalet?
Nej, jag vet fortfarande inte om man uttalar det. Men det är ju lite grann det som vi ska prata om. För de som inte lyssnade på det eller inte kommer ihåg, så är det ju bakverk som är uppbyggda av flera olika liksom, lager och texturer.
Ja.
Och liksom, så att först är det en botten och sen kanske en fyllning och sen är det täckta med mos och sen kanske glaze eller någonting.
Men man ska inte blanda ihop det med lager som är typ så här bottenfyllning.
Nej,
alltså, utan
precis,
det är, utan, som du säger, olika sorters.
Ja, liksom, och ofta så är det att du bara ser kanske en brun mosttårta och sen när du skär upp den så får man ett snitt med liksom alla delar som är gömda inuti. Det kan man nog kanske säga att det är, så här gömt inuti tårtan.
Ja.
Olika lager och texturer. Och det får man ju oftast enklast genom att göra mosttårtor. Och jag fram tills, alltså innan jag började baka själv, så var mosttårta typ det tråkigaste jag visste. Alltså om jag var på ett kalas och fick mosttårta, då var jag så besviken. För jag tycker inte att det är gott. Alltså nu har jag lärt mig tycka om det. Men jättelänge var det liksom min värsta tårta.
Är det sant?
Ja, är inte det konstigt?
Jo, för jag är så här, när jag väl fick en mosttårta som jag kunde äta, alltså som inte innehöll gelatin. Alltså, och än idag, jag blir ju lyrisk för att... Du vet när någonting liksom, att man inte kan få någonting, då vill man ju ha det ännu mer.
Ja.
Men sen älskar jag, speciellt när det är en riktigt fluffig mos. Du vet, när man, kan du relatera till känslan om att små, små luftbubblor bara spricker på tungan?
Ja.
Det är en riktigt bra mos. Och det
du vet, kommer du ihåg den där Marabou-chokladen med bubblor i?
Ja.
Ja, den var så god. Vad hände med den?
Jag vet inte. Den blev utkonkurrerad av mosen. Nej, men det är ju typ exakt den känslan som jag älskar.
Mm.
Men det blir ju någonting extra när det liksom är något krisp eller något segt. Eller något. Nej, det är...
Jag är nog mer ute efter det krämiga.
Mm.
Alltså lent och krämigt och följsamt. Det värsta jag vet, och det är kanske därför som jag hade en sån avighet mot mosttårtor, att man har fått så många som är dåliga, som är så stabbiga och geléiga och liksom dallriga och man skär och det, liksom, det är ju inte gott.
Nej, för att
alltså man tar en bit och så liksom kan man skaka den lite grann på gaffeln.
Usch.
Ja, men det är ju inte gott.
Nej. Men det är därför du också, ofta, alltså som jag har förstått det och som du själv har sagt, att dina recept är ju verkligen på gränsen.
Mm.
Du har ju minsta möjliga mängd gileringsmedel.
Ja, så är det. Och det är just för att jag tycker att, alltså även när jag skär en bit av en sån här tårta, då ska det ju gärna vara liksom kanske kall och så har man en varm kniv. Då ska jag få det här supersnittet.
Mm.
Men när jag sen tar skeden och ska ta min första tugga, då vill jag inte få det här rakt. Då vill jag bara att det ska så här vara som att skära i liksom grädde. Liksom.
Åh, vad gott.
Ja.
Ja, men det är många som jag tror tycker om... Alltså idén, bli fascinerad av den här typen av tårta. Det är väldigt läckert att det är ganska tråkig inom citationstecken utsida. Det är ju inte något så mycket som händer, men om man väl öppnar...
Det kan ju vara.
Det kan vara det, men och så här, jag tycker att effekten blir en, alltså mer fascinerande. När det är liksom lite så här, inte så mycket, inte tiande runt om. Och så bara öppnar man och så är det värsta kalaset där inne.
Ja, men som för mig som alltid ska fota... För att visa, då måste jag ju alltid skära upp en sån. För att man ska förstå vad som gömmer sig inuti. Jag var så besviken, jag hade gjort ett jobb för El Matovino i i höstas där jag gjorde en glazad chokladtårta.
Ja.
Och då hade de i tidningen bara med liksom tårtan. Och ja, den var ju fin. Den var en rund chokladtårta med chokladglaze och lite guldpulver liksom. Men om man hade skurit upp den, alltså det gjorde vi, om de hade tagit med en bild,
ja,
då hade man fått se att inuti var en knallgul passionskörd, det låg en nötbotten, och det där vill man ju också visa liksom.
Men jag tror att vi är lite bortskämda. För det här upplevde jag första gången som jag...
Att kunna visa många bilder.
Ja.
Ja.
För den första gången jag skulle göra en bok, eller min första bok, så var jag så besviken när jag insåg att vi kommer bara ha en bild.
På varje, ja.
Och visst, någon extra bild kan man ju skjuta in i något, på någon annan sida. Men vi är så vana vid att liksom, vi ska visa allt från alla vinklar, alltså insida, utsida, allting. Så att, men jag tror i den branschen, tidningsbranschen, där är de vana vid att det är en bild oftast.
Ja, nej, men så är det. Det tänkte jag när vi började plåta min bok. För jag var så här, men då har vi bilden. Jag bara...
Nej, det har vi inte.
Bilden, jag vill inte ta den här vinkeln och den här vinkeln och den här vinkeln och öppna och visa det här. Så att, ja, men det är liksom med bloggen. Man kan lägga upp 4-5 bilder till varje.
Alla man är nöjda med.
Ja.
Ja, men nu tänker jag så här, det här avsnittet vill jag få människor att känna att, eller förstå att det är inte svårt per se att göra den här typen av tårtor.
Nej.
Det däremot är tidskrävande.
Ja,
fast det är inte så mycket aktivt arbete.
Nej, men precis, det är tidskrävande att du kan inte slänga ihop dem du ska ha gäster ikväll.
Nej.
Men med en aktiv tid, som du säger, så är det inte nödvändigtvis så väldigt lång tid. För ofta så består de här av väldigt enkla moment. Alltså att göra en mussel, göra en botten, göra en pannacotta, göra en kräm. Går kanske på en sån här kvart 20 minuter. Men sen är det att du behöver olika. Och sen så behöver du liksom göra dem att de ska sätta sig... Och liksom sätta sig tillsammans, och sen behöver de sätta sig, och så måste du vänta. Så att 3-4 dagar är ju liksom optimalt,
verkligen,
skulle jag säga, för att göra en riktigt bra. För att det är det man har sett ibland när man kollar på Hela Sverige bakar eller något sånt där, de ska göra de här grejerna. Att tidspress är ju det värsta fienden för de här, för de behöver tid att få sätta sig. Annars får du inte det här. För det är om det är någon gång man liksom verkligen vill ha, jag kan älska en liksom... rustik, pavlova och sådär liksom. Men någon gång det ska vara skarpt som fasen så är det på de här tårtorna. Det ska vara raka linjer och skarpa snitt liksom.
Ja, för att, ja, men jag håller med dig. För det är en del av liksom hela, jag vill inte kalla det spektakel, men du förstår vad jag menar. Det är en grej, det här är inte bara, jag tycker inte bara att det här är någonting man bara äter.
Nej.
Utan det är vackert att se och servera, det är coolt, man imponerar.
Ja.
Men och man skulle lätt kunna liksom lägga de här olika lagren på varandra efter. Men de här skarpa linjerna, det är inte någonting man får då. Och de kanske går in lite i varandra. Och visst, allting kommer att blandas i magen. Det kommer att smaka lika
gott. Och jag tänkte på det, jag gjorde en så här glasdessert häromdagen. Och även när man liksom platar en dessert, alltså att man lägger upp... Det kan ju vara exakt samma komponenter.
Ja.
Men att du väljer att lägga dem som olika delar på en tallrik. Det har jag gjort de senaste 2 nyårsaftarna istället för en tårta. Och det tycker jag är väldigt roligt och fantastiskt vackert också. Då kan man göra alla grejerna på en gång. Och sen bara lägger man upp dem snyggt eller spritsar dem i ett glas. Liksom. Men om man ska ha dem liksom ihop tillsammans i en tårta, då behöver man ha tålamod.
Ja. Så det ska bli kul att se om vi kanske kan inspirera några till att göra den här typen av tårtor.
Mm.
Vi har fått massa frågor. Jag tror att du gör ju fler såna här tårtor än vad jag. Så jag kommer faktiskt lyssna väldigt mycket på dig. Men kanske ändå kan ha en och annan input. Så vi kör igång med första frågan, tycker jag.
Ja, och många frågade liksom hur tårtorna är uppbyggda, vad man kan ha i, hur man ska tänka när man sätter ihop smaker och texturer.
Just det.
Och det är väl en sak som jag, alltså just när det kommer till texturer. För i början så, alltså, du kan göra det här hur lätt eller svårt som helst. Du kan göra en brownie med mousse på. Alltså i en springform.
Men tycker du verkligen att det är samma sak?
Ja, men
måste det inte vara typ åtminstone 3?
Ja, men det är liksom, det är så här basic. Man måste börja någonstans.
Ja,
liksom.
Sant.
Det jag verkligen tycker är viktigast när det kommer till texturer är att om det går, försök få in något litet crunch. För annars blir det lätt bara liksom, du får in i munnen och så bara...
Ja.
Oj. Alltså, det där lät i mikrofonen. Nej, men att det bara liksom, du kan så här tugga den med tungan.
Ja.
Det är gott om det händer någonting liksom.
Ja.
Men jag brukar tänka att man ska ha en botten.
Mm-hmm.
Vad kan man då ha för botten? Du kan ha nästan vilken botten som helst. Jag skulle kanske inte ha en sån här 3 lika botten, alltså sockerkaks, tårta botten. Du kan ha det, men... gärna någon som är så lite mer bastant skulle jag säga. Så en brownie, någon slags mazarinbotten och nötmarängbotten. Ja, kan du komma på fler?
Är det för att du tänker att den bär upp det andra bättre?
Den bär upp det andra bättre, och den, om den är lite tyngre så ger den också lite tuggmotstånd. Mm. Till skillnad från...
Just eftersom kanske... det kommer massa mos. Ja, okej, nu fattar jag hur du tänker. Mm. Jag försöker komma på något mer. Alltså, några sådana som jag har sett, som jag tycker de ser goda ut. Mm. Då kan det vara typ ja, men lite mer åt kexhållet. Alltså, mm. Lite mer... Alltså, Ja, men typ mördeg eller cookie.
Ja, man kan göra en botten alltså precis som man gör till en cheesecake också.
Sant.
Och sen så säger vi mousse, men det kan ju vara mousse. Mm. Det kan vara cheesecake, alltså no-bake cheesecake. Mm. Det kan vara panna cotta. Det kan vara liksom det som är det stora yttre liksom, som just är mest det. Mängd. Men sen vill man gärna stoppa i någonting som liksom är kanske en liten krämigare karaktär som kanske är lite syrligt. Om man har, ofta ser det kanske en mousse, en chokladmousse, vit chokladmousse eller ljus eller mörk chokladmousse eller en bärmousse. Det kan vara gott att ha ett lager av en curd eller ett lager av en sylt eller liksom någon kräm som är liksom lite, inte så gräddig utan mer lite så krämig i konsistensen så att man får det här lite, för mousse är alltid väldigt lena i sin smak. Så just någonting det. Som är lite mer punchigt i smakmässigt. Och det man ska tänka när man bygger upp en sån här är ju samma som när du bygger en vanlig, att du måste lite grann tänka på tyngdlagen.
Ja.
Att bygga det liksom tyngsta i botten. Mm. Jag gjorde ett misstag häromdagen när jag la upp en körsbärs- och chokladcheesecake-tårta som jag hade glazat rött.
Var det den där helröda?
Mm, precis. Men då hade jag kanderade hasselnötter, hasselnöt praliné i, som gör att man kanderar hasselnötter, sen mixar man dem och blandar dem med smält choklad så får så man så krämig. Men det blir lite crunchy och det var därför jag ville ha det. Men då gjorde jag misstaget att lägga det ganska högt upp i tårtan. Så att ofta så monterar jag de här tårtorna upp och ner. Det kan vi återkomma till. Men i alla fall så blev det att det hamnade ganska högt upp i tårtan och under det fanns det ganska mycket len och krämig cheesecake och sen fanns botten. Så när du skulle skära i den då tog du ju liksom emot på det här crunchet och så bara trycktes
mossen liksom ner ut på.
Så att du kunde inte ta snygga bitar.
Just
så då när jag skrev här receptet på. Så skrev jag att gör inte så här utan lägg det här crunchet ovanpå botten. Mm. Så att man får det, men att det liksom kommer inte trycka ut det andra du vill skära.
Så det är mycket praktiskt att tänka på bara rent... Alltså om man nu ska tänka... För jag tänker att i andra fall kanske man bara kan så här...
Ja.
Alltså man måste tänka på att moussen, den är fin och den är stabil alltså som den är.
Ja.
Men om man håller på att trycka ner...
Ja, men precis. Grejen. Det man får tänka är att man ju egentligen liksom tar någonting som inte är i en viss form och pressar ihop det till en form som den egentligen inte vill hålla. Den håller ihop liksom, med ganska små medel.
Mm.
Alltså när du lägger ihop alltihopa så är allting flytande. Och sen sätter det sig och då ska det vara den här formen. Men det vill ju inte det egentligen. Så att trycker man, alltså är man inte, har man för lite gelängsmedel eller liksom då lägger något hårt eller tungt över, skulle... Men jag vet att många har frågat så här, kan jag göra en tårta där jag har brownie, mousse, brownie, panna cotta?
Mm.
Nej, men du kan inte lägga brownie på mousse.
Nej.
För då blir det för tungt och då kommer moussen pressas ut.
Ja.
Så lite så behöver man tänka.
Ja. Och det är väl egentligen bara så här, mycket, du har ju lärt dig mycket genom erfarenhet.
Ja, förstått, verkligen.
Så att man får nog öva lite. Och det som jag tycker är bra är de här silikonformarna.
Mm.
Det finns ju både stora så att man kan göra en hel tårta.
Mm.
Men det finns ju en massa små versioner också.
Ja, precis. Och det är lite så jag jobbar när man ska gömma saker. Då gör jag de grejerna som ska vara inuti tårtan gör jag liksom i mindre formar. Så säg att min sluttårta ska vara 20 cm i diameter. Då kanske jag gör en botten som är 16 cm. Och sen på den så kanske jag har en chokladganache som också är 16 cm.
Mm.
Då har jag en botten med ganache på och så har det fått sätta sig liksom. Sen tar jag en 18 cm form och så kanske jag fyller den med en bärmousse Och så lägger jag i den här botten med ganache. Och sen får det sätta sig. Då har jag egentligen en tårta.
Ja.
Men så, kanske, så vill jag göra ett lager till. Och då fyller jag 20 cm formen med chokladmos kanske. Och så stoppar jag ner hela den andra tårtan i den tårtan. Och det är så man bygger de här olika överraskningarna som liksom visar sig när man öppnar den. Men man måste ju inte göra så. Man kan ju bara bygga allting. Jag tycker att det är ganska effektfullt också att se en mosttårta där man ser på utsidan exakt vilka lager som finns. Men då gäller det att man får det snyggt och får dem rätta. Ja,
för så jobbar jag oftast jag. Det är ju väldigt coolt och det är väldigt roligt att jobba med silikonformar på det sättet. Men vad jag har förstått är att människor tycker att det är lite... Ja, men de blir lite avskräckta för att det ser och låter avancerat. Men när man väl står där så förstår man. Men en springform vet jag att alla har.
Ja. Ja, men grejen är ju att nästan allting alla kan du göra i springform. Ja. Det som är med silikonformarna är att du får ju ett mer precist resultat.
För det pratade vi om när vi hade den här takeovern på köket. Jag vet inte om just det klippet kom med, men då pratade vi om det här att ja, men att om man toppar en kladdkaka med någonting så är det trevligt att ha... Du tyckte till exempel, ja, men, vad var det du sa? Den här, antingen det här, vad heter den här plasten?
Tårtplast.
Tårtplast eller göra det i silikonform. Medan jag har inga problem att göra det i springform och fodra liksom, med bakplåtspapper bara inuti. Och skillnaden, alltså smaken blir likadan och det blir typ ish lika fint. Om man inte är perfektionist eller vill ha det här. För det, jag tycker att det är jättesnyggt med det här knivskarpa. Ja. Super, liksom, det finns inte en skavank någonstans. Nej. Det är ju väldigt satisfying.
Ja.
Men det är inte som att det blir... Vad jag brukar göra är att när jag lossar den från springformen då kan jag dra ett varv med en palett bara. Och så blir det... Ja, men inte lika exakt, men det blir fortfarande...
Ja, men för gör du den i springform med bakplåtspapper, vilket man kan, då är det svårt att undvika att få lite rynkor väck i mossen. Liksom. Men sen kan man ju också täcka dem. Alltså, säg att du ska glazea den eller säg att du kan täcka den med maräng eller någonting. Ja. Och då spelar det inte någon roll hur de ser ut.
Nej.
Men nu går vi lite händelserna i förväg, känns det som. Vilka bottnar funkar vi pratat om? Ja, men geleringsmedel. Det är många som frågar om det. För att det är ju så att, som jag sa innan, det här är saker som inte är i sin naturliga form. Utan det hålls ihop för att man ger det stabiliseringsmedel på något sätt. Det finns ju undantag och det är ju chokladmosser.
Mm.
Och de kan du göra helt utan någon slags geleringsmedel. För att chokladen i sig är så... stabil. Mm. Liksom. Men du kan inte göra en bärmos eller en cheesecake.
Cheesecake kan du göra. Det blir inte lika exakt. Jag vet.
Nej, jag skulle inte våga lita på den som en komponent i en spikrak grej.
Nej, och det förstår jag. Ja. Men det går. Men det är inte lika stensäkert som choklad.
Och du som panna cotta och de här grejerna, de måste ha någonting för att hålla ihop dem. Men det måste inte vara animalisk gelatin. Nej.
Jag använder ju bara växtbaserad gelatin. Gelésocker, agar-agar, alla de där har jag liksom använder lite efter vad jag känner för. Skillnaden som jag upplever, det är att, alltså, eller jag har inte testat med gelatin själv så mycket, men när jag kollar på andra så är, de kan ju typ hälla sin mos över. Och det är det som gör att också resultatet blir så felfritt. När man jobbar med växtbaserade geleringsmedel, då behöver, alltså den behöver vara tjock redan innan den är klar. Alltså när man står och gör den. Men den kommer vara liksom sin optimala liksom stabilitet när den har fått sätta sig. Och det gör att man kan inte bara hälla den, utan man behöver liksom gå in med en palett eller någonting och bara trycka till den så att det inte blir några luftbubblor som, eller väck.
Ja.
Det är det som är skillnaden.
Och det blir lite svårare, för ska man få den här perfekta, glansiga resultatet när du plockar ur saker ur silikonformat exempelvis, att man har stöpt grejer i små formar, då behöver mossen vara flytande. Alltså du ska inte liksom kunna ta den med slev, den måste liksom hällas i, för då får du inga luftbubblor och du får de här knivskarpa grejerna. Men
och när en annan grej, skillnaden mellan gelatin och det växtbaserade. Gelatin ger också glans. Det är därför den också funkar till glaze. Jag har testat så många olika varianter på växtbaserad glaze. Än så länge upplever jag inte den här glansen.
Nej.
Och jag misstänker att det har att göra med att de egenskaperna finns inte i alger, till exempel.
Nej.
Utan det är gelatinet. Mm. Det fettet, det måste vara något fett i. Är det inte så? Vad innehåller
gelatin? Det är ju grisfett.
Ja. Ja, då är det därför.
Ja.
Men det kanske kommer snart. Jag jobbar vidare på att få till den här veganska glazen.
Och det är ju inte... Många frågar ju mig, kan man liksom göra det här med annat? Och man kan det.
Ja, alltså man kan, men det ser inte likadant
ut. Och det ser inte exakt likadant ut. Och det är inte bara så här byta rakt av. Jag ska säga alltid så här, läs på förpackningen vad det står att det motsvarar. Och sen får man liksom försöka anpassa efter det. Men jag har jobbat med gelatin i kanske 1,5 år.
Mm.
Och verkligen liksom fått lära mig hårda vägen hur det funkar. Alltså bara det här att hur vet... Alltså, gör man recept när man lever på gränsen, då gäller det att man liksom har lärt sig var är den gränsen. Ja. För är man hela tiden lite off åt fel håll, då blir allting misslyckat. Och det är liksom väldigt stor skillnad på ett halvt gelatinblad i en tårta på 20 centimeter. Det gör ganska stor skillnad. Liksom. Så att jag har fått verkligen få testa mig fram och prova. Och hur funkar det här? Hur funkar gelatinen med bär? Hur funkar det med choklad? Så att ni som vill göra likadant med växtbaserade geleringsmedel, ni behöver göra samma process. Ni behöver testa agar-agar eller VG-gel eller gelésocker eller vad ni ska använda. Och så här, prova er fram, vad funkar? Alltså till slut kommer ni sätta det också, så blir ni experter på hur det funkar med just de grejerna.
För just också, med dem är det typ så här, det handlar inte om ett halvt blad, utan då kan det handla om kryddmått.
Mm.
Och också där, man har ju sina egna smakpreferenser.
Mm.
Och mitt tips där är att när ni ska prova er fram vad ni gillar och vad ni tycker blir bra, gör inte det genom att göra nya tårtor, utan ta de här små silikonformarna och gör typ så här, ja, men gör bara en bärmos.
Ja.
Eller gör bara en liksom någon cheesecake. Alltså, gå inte på den här stora tårtan förrän du liksom har satt dina recept, eller vad man ska säga.
Ja, det var väl kanske det om just...
Geleringsmedel. Men sen det här med, vi har ju redan pratat mycket om formar.
Mm. Men för det jag tänkte säga, som jag tycker är så självklart, och så glömmer man bort att det inte är det. Men när man gör såna här tårtor i silikonformar och man stöper små grejer i små formar som man sen ska dekorera på tårtan, de måste frysas.
Ja.
Du kan inte få ut en kyld mos eller panna cotta eller tårta eller gelé eller någonting ur en silikonform när den är kyld. De måste frysas. För jag får så många meddelanden, det fastnar, jag får inte ut det i någon bit liksom. Den har stått i kylen hela natten. Den måste frysas.
Ja. Det är det som gör att det är det som är hela liksom grundkonceptet till de här silikonformarna. Du kan alltså det ska vara typ isbit.
Ja, du kan inte ens ta fram dem ur kylen och vänta 5 minuter och börja ta ut dem. För då får du märka efter fingrarna när du ska ploppa ut dem. Utan direkt, de ska vara så fryskalla som det bara går. Då får du ut dem blanka och fina. Och sen kan man lägga dem... Alltså när jag har gjort en tårta, då har den stått i frysen över natten. Och så tar jag ut den ur silikonformen. Ofta just om jag gör i silikonformen så bygger jag dem gärna upp och ner, tårtorna. Mm. Och det gör jag för att... Du kan ju som sagt göra en mostårta i springform. Du kan göra det även i så här tårtringar.
Just det.
Så man sätter tårtplast runt bara. Och då är det ju lättast att ha liksom botten över. Då får man stryka med en palett för att få liksom en hyfsat slät yta på sin mos. Eller så här skaka lite liksom för att den ska jämna ut sig om den är hyfsat flytande. Men det blir alltid ett litet... Liksom. Det blir inte alltid spikrakt. Men när man stöper den upp och ner, då är liksom botten på silikonformen kommer bli toppen på tårtan.
Just det.
Så det blir ju spikrakt. Så då liksom bygger man att man lägger mossen och sen lägger man de andra
delarna. Men där har jag en fråga. För eftersom att jag aldrig har gjort det upp och ner, men det är också för att jag har andra förutsättningar. Men då måste du på något sätt, när det här slutskedet, den här mossen som ska vara runt om, då måste du på något sätt veta hur mycket mos du ska ha i den och sen trycka ner resten av tårtan upp och ner. Hur finns det någon ratio att utgå ifrån?
Nej, alltså det är ju så här,
skvälper över liksom, eller skvälper över oavsett.
Så här är det. Min standardfras i den här podden. Uh-huh. Så här är det.
Googla.
Nej.
Men det är väldigt, väldigt sällan som det blir exakt jämnt. Men det är därför jag alltid oftast dekorerar med små fina mosskuber och grejer på toppen.
Ja, okay.
För att jag gör alltid lite för mycket, hellre än lite för lite. Mm. Och det som blir över spritsar jag i de små silikonformarna som jag sen ploppar upp och dekorerar tårtan med. Så jag är ganska nöjd att det blir lite över. Men en sak som man måste tänka på när man gör de här, när man bygger dem upp och ner. Om man har en väldigt lös mousse under, vilket man gärna vill ha, för då blir den liksom mest så här, inga bubblor och silky smooth. Då kan den vara så lös att när du droppar i, liksom, säg att du har förberett en botten och så har du ett lager till på som du ska vända i upp och ner och lägga i silikonformen som du har mousse i. Mm. Om det här är för tungt då, då sjunker ju den.
Just det.
Så ibland kan det hända att man måste liksom hälla i moussen, sätta in den i frysen i kanske en halvtimme så att den hinner sätta sig lite.
Mm.
Och sen trycka ner det andra. För annars så sjunker det.
Wow. Jag känner så här, nu vet jag varför jag läste fysik i skolan. Nu, där kom den. Jag har väntat i så många år. Nej, men jag förstår att det, man måste öva.
Ja.
Om man ska göra det här upp och ner grejer. Men jag förstår att det är värt det. Mm. För resultatet blir snabbt.
Och om ni har sett på min Insta, på min blogg. Det var väldigt, väldigt trendigt i våras att bygga mousstårtorna så att man såg vad det var i på toppen av tårtan. Minns du det? Att man såg en mousstårta och så var det en färg i mitten, överst. Och så var det en cirkel runt om med en annan färg och så var det en cirkel till.
Ja.
De är ju då byggda upp och ner i en silikonform, fast att man har då byggt dem nerifrån.
Ja,
så att man har först liksom gjort en rund, kanske jag hade, säg att jag gjorde en strawberry mojito cheesecake till exempel. Då hade jag en rund cirkel med jordgubbscurd som jag hade just stöpt i en rund form på kanske 12 cm. Låtit den bli helt stelfrusen. Sen tog jag en form som var 14-15 cm. Hällde jag cheesecake i den. Eller då la jag jordgubbsgrejen på botten på den silikonformen. Hällde på det andra. Lät det frysa. Och sen tar man en ännu större form, lägger den här i mitten på den och häller det andra över. Och sen en botten på överst. Så de vänder upp och ner på den så får man de här fina cirklarna.
Det är väldigt vackert.
Ja, men det jag skulle komma till är att när de väl har varit där, då tar jag fram dem, lägger upp dem på ett fat. Tar ur de här små, om jag ska dekorera med små silikongrejer ovanpå, tar ur dem också, lägger på direkt. Så den är liksom färdigdekorerad. Sen ska den ju helst... Sen måste den ju tina innan du kan servera den. Det gör den helst i kylskåp.
Mm.
För det blir liksom bättre om den får tina långsamt.
Just det.
Men det tar en 5-6 timmar.
Mm. Men så är det för... Jag brukar göra en cheesecake-mousse.
Mm.
Som... Jag brukar ha vit choklad i den. Eller någon annan choklad för den delen.
Mm.
Och det är samma sak. Det är det jag menar när jag säger att mina no-bake cheesecakes... inte är frozen cheesecakes, då är det för att jag har gjort dem som en mousse och låtit dem stena typ över natten i frysen och sen låter jag dem tina.
Mm.
För det, den processen behöver ske för att det ska bli en stabil mousse.
Mm.
Men de smälter inte i rumstemperatur.
Nej.
Så det är det som är skillnaden.
Men på den här talen om utrustningen, vad man måste ha.
Ja. Och jag är ju så anti det där.
Ja, och
jag har gjort en bok som heter Bakning utan ugnen.
Det är så himla lätt att bakning blir en materialsport. Ja. Och det är jätteroligt.
Ja, men alltså det måste jag säga. Jag förstår att det är roligt.
Ja, men man måste ju inte det. Som sagt, med en springform och så här plastfolie eller bakplåtspapper så kan du göra nästan alla grejer. Mm. Vill du ha liksom med grejer inuti, då behöver du ha springformar i två olika storlekar.
Ja.
Men annars har du inte det, då kan du bara bygga det på höjden. Men...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det som är roligt och bra att ha, det är de här silikonformarna, de helt runda. Mm. De kan man också ha och göra så här glasstårta i. Mm. Jag bakar i dem.
Ja, alltså
jag bakar kladdkaka i dem, för då liksom låter den bli kall och så bara ploppa upp den och så har den helt perfekta...
Och i längden är det billigare, för att till slut kommer du ha liksom inte använt bakplåtspapper på jättelänge.
Nej, man behöver inte smörja dem eller någonting. Bara i med smeten och sen baka. Så man kan använda dem till ganska mycket. Och... Sen rekommenderar jag ändå, även om man gör det i springform, alltså tårtplast. Ja. Det, alltså en rulle på så här 100 meter kostar kanske så här 49 kronor. Och det är så en himla, himla skillnad i hur jämn din kant blir på
tårtan. För den plasten är ju väldigt stabil, så att den kommer inte knöckla sig någonstans. Då kommer du i alla fall få den här liksom, raka ytan.
Och den kan du, då kan du även låta den stela i kyl och sen bara dra av det. Mm. Det blir... Ibland när jag har stått i kylen så kan det vara att det lite fastnar på det.
Sant.
Så att vill man ha det allra perfekta in i frysen en stund för att lossna det liksom helt utan märke.
Och men, det är väl principen oavsett. Alltså jobba mot frysen fram tills dess att du liksom ska lossa liksom hela tårtan från, eller de här små olika delarna av tårtan. Annars är det kylen.
Men det var också någon som ville ha lite tips just på, för de är liksom väldigt, lite grann svårhanterliga ibland de här tårtplasten liksom. Så det jag brukar göra är ett gem.
Smart.
Jag sätter den, för den vill liksom hela tiden gå runt så här, så att jag vänder på den så att den inte, jag snurrar den inte åt samma håll som den har varit snurrad, utan jag vänder
hållet.
På den så att den snurrar, så att den liksom får ytspänning. Och sen så sätter jag ihop, låter den gå lite omlott och sen fäster jag med två gem upp till.
För jag minns att jag köpte tårtringar för några år sedan. Och då fick man med såna här grejer.
Aha.
Och alla mina de här grejerna för att sätta ihop tårtringarna har försvunnit.
Ja.
Men jag var smart.
Ja.
Jag kan ju bara använda gem. Tack för det tipset, Emma.
Alltså jag jobbade jättelänge med tejp. Alltså jag tejpade dem.
Jaha, men hur då jobbigt var det inte det att ta bort?
Jättejobbigt. Så när jag väl insåg att gem var ju svaret på det hela.
Gud.
Så gick det
ju. Och det tål kyla ju, det är ju asbra.
Ja, så... Tårtplast är ändå så, och det är jättelätt, och det finns på typ Panduro och det finns, alltså bara googla det så hittar ni jättemånga ställen att köpa det på. Och det kan också, om du ska göra chokladdekorationen till exempel med tempererad choklad, så det är superbra att göra det på sån plastfilmyta. Så man kan ha det till ganska mycket.
Men det mest miljövänliga är ju faktiskt silikonformar.
Absolut, men jag måste säga att tårtplasten, jag slänger inte den efter en gång.
Bra.
Jag återanvänder, den diskar jag.
För den är liksom, det är inte, som sagt, det är en hård plast.
Ja.
Diska den, se bara till att det inte är något fett. Liksom,
ja, soffa, jag diskar den med diskmedel och sen torkar den med handduk bara. Så de återanvänder. Och sen har jag ju då klippt ut dem så att de är, passar exakt i olika former.
Gud,
så då kan man använda dem igen. Så att jag använder dem minst 10 gånger innan jag slänger dem.
Då, så, ja, men då ökar det ju användarvärdet lite grann.
Absolut.
Men det här med att jobba mot kyl eller frys...
Mm.
Vi har ju pratat om att den ska frysa så sen kan man förvara den i kylen och låta den tina.
Mm.
Jag minns att du gjorde din bröllopstårta som var just en sån här mousstårta.
Yep.
Hur långt innan gjorde du den och lät den vara i frysen?
Jag började nog 2 månader innan bröllopet, tror jag.
Gud vad skönt.
Och göra bottnarna. Mm. För då hade jag, det var nötmarängbotten med saltkola emellan. Det är en av mina, jag har fått receptet från Liv Martine, danska gamla,
hon hela, med,
hon som vann hela Danmark Baka för några år sedan, som nu har KT. Och det hade jag i min bröllopstårta. Jag har i flera andra tårtor och jag vet många andra som har börjat använda den botten för att den är helt magisk.
Ja, det ser väldigt gott ut.
Ja. Så då började jag göra bottnarna och stoppade dem i frysen ett par månader innan i alla fall. Och sen ungefär, för att jag gjorde 7 tårtor och jag har inte 7 silikonformar.
Nej.
Jag har kanske en och så hade jag lånat någon tårting, så jag kunde göra 2 stycken i taget. Och det var ganska bra också så här att göra liksom en lite större sats med mousse.
Mm.
För det är ju ofta enklare, ibland är det svårt att göra små satser med mousse.
Ja, verkligen.
Speciellt om man ska göra att man ska vispa... äggvita, alltså den marängtypen av mousse. Så att då började jag några månader innan och så gjorde jag 2 så fröste jag dem och sen när de var stelfrusna då tog jag loss dem i sina former. Så hade jag burkar, alltså platta burkar, Tupperware-burkar.
Ja.
Som precis passade i, så jag kunde ha dem liksom tätt, lufttätt. Så de liksom, det är också svårt att stapla på varandra utan att de går sönder. Och sen så fyllde jag på de här, för jag skulle dekorera med små mousskupoler. Så då gjorde jag sådana, så när de var frusna så ploppade jag ut dem och stoppade dem i burkar. Så att allting låg liksom
men
i...
Men la du dem direkt i burken eller hade du något...
Nej, men jag la ett bakluftspapper på botten och sen la jag dem och sen la jag bakluftspapper. Och så länge man bara håller dem stenfrusna så håller de ju. Så då fyllde jag på liksom och så hade jag i lufttäta burkar i frysen.
Kul,
så sen på bröllopsdagen plockade jag fram alltihopa. Jag hade ju lagt, när jag tog fram dem första gången så la jag dem på tårtbrickor som de skulle serveras på, liksom guld, sådana pappgrejer. För annars blir det svårt om man har, att det är en tårta som är helt täckt med mousse och man inte ser vad som är i, då har du också mousse som botten.
Just det.
Och när den tinat så kan du inte flytta den liksom, utan att det blir lite kladdigt. Så då tog jag fram allting och så på med alla kupoler. Gjorde italiensk maräng som jag spritsade. Och sen så körde vi iväg dem till lokalen, bröllopslokalen. Och så stod de där under dagen i kylskåpet och tinade tills de skulle serveras.
Alltså så satsigt att göra sin egen bröllopstårta. Men det är också
beviset.
Jag har
hört nu att det tydligen betyder otur. Hörde jag häromdagen. Japp. Men too bad.
Hittills har ju inte det visat sig på något sätt. Men jag tycker också att det bevisar att så här, visst, det är lite tidskrävande även om det inte är aktiv arbetstid. Men det är ju så värt det, för att det här är tårtor som håller sig länge i frysen. Och som man liksom, för det kan jag ibland uppleva att, så här, att tårtor ibland kan upplevas som jobbiga eller stressiga. För att det är så här, man måste ju liksom, allt efter varandra. Det finns liksom ingen så här väntetid. Eller så här. Men det är jätteskönt. Eftersom att det här är inte tårtor som man behöver spackla.
Nej, du kan göra klart din nyårstårta första nu veckan i december. Ja. Stoppa in den i frysen och sen bara ta fram och dekorera den. Det som jag vill säga, som jag vet att vi har pratat om tidigare, är att om den har varit frusen, då ska man helst inte frysa den igen.
Nej.
Och det är av så här matsäkerhetsskäl. Liksom.
Jag tror att det, om någon har klarat sig... Så har du tur, men gör det inte.
Nej, det är bara...
Det står
det är
på Livsmedelsverkets hemsida.
Men det finns ett problem som vi har fått fråga om det här. Och när en mousstårta har varit frusen så bildar den när den tinar, även om den tinar långsamt i kylen och ännu mer om du låter den tina i rumstemperatur, så bildar den liksom kondens. Så den blir lite så här fuktig, lite så här pärla sig lite vatten. Det är väl helt fint. Men den kan också börja blöda.
Vad menar du med det?
Jag brukar kalla det för börja blöda. Jag vet inte vad man ska säga. Men speciellt om du har en mousse med citrus eller med bär eller någonting. Då liksom läcker den.
Ja.
Och det är speciellt om du tar fram den ur frysen. Och så låter du den tina och efter 5-6 timmar har den tinat. Och sen serverar du den. Inga problem. Men om du tar fram den och sen... Som jag ibland tar fram den och så fotar jag den. Och sen så är den klar och sen ska jag ta med den till jobbet liksom nästa dag. Då när jag kommer och tar den så är det liksom som en sirap, liksom vätska runt om hela tårtan. Att liksom, det har liksom läckt ut från moussen så att det har runnit. Och det jag har frågat så många proffs om det här, vad det beror på. Och det jag har fått är att det beror på att moussen är skuren. Alltså att den har skurit sig.
Jag kan den dock... alltså skära sig efter att den är klar?
Nej, utan den har, alltså,
har den gjort det
man har rört den för mycket så den har skurit sig. Och då måste det vara att den skär sig utan att man märker det. För jag har haft jättemånga mousse som jag tycker den här är helt perfekt. Och jag har haft den och skurit upp den när jag har fotograferat och bara den här blev alldeles perfekt. Men sen nästa dag så har... typ sirap, liksom bären runnit ut.
Men du, kan det ha att göra med att, du, alltså att man har lite för lite geleringsmedel då? För att, du vet, jag har aldrig varit med om det här. Men å andra sidan så är det så när jag har jobbat med mina växtbaserade, då behöver man tyvärr behöver man ha ganska mycket. Det är svårt att jobba på gränsen där just eftersom att visst de är starka men de beter sig inte likadant och det är liksom mycket vätska som ska fångas upp. Jag vet inte om det beror
det kan
på det.
Vara det. Jag tycker dock att jag ibland har haft att de har varit alltså, en hyfsat stabil mousse och att det ändå händer. Jag önskar verkligen att jag hade ett svar på varför
om
det blir...
Om någon har det där ute får
ja, verkligen. Vi har pratat om det jättemycket i mitt Insta-community och försökt hjälpa sig åt att hitta orsaker. Men jag vet inte. Och ibland händer inte. Och jag kan inte säga så här, ja men moussen var nog skuren. Jag kan verkligen tycka så här, nej det var inte alls skuren. Varför händer det nu? Men så det jag har landat i är att ta inte fram den för lång tid innan. Nej. Och jag upplever inte att det här händer om den bara står i kylen. Utan det är när den har varit frusen och sen den tinar som den här processen sker.
Ah, okej.
Okay. Så ta fram den och servera den liksom inte dagen efter utan samma kväll typ. Mm. För att verkligen
undvika det. Och sen är det ju så att när man väl har serverat den första gången, då tror jag att det, när man serverar den gången efter den, då är det liksom slantar som har varit över.
Jag har ju haft flera gånger att den så här, oj vad det har runnit på den här. Och det är liksom, det är som vatten, fast det är också lite så här segt. Så det är nästan som en liten sirap liksom.
Ja.
Och tagit med den och bjudit på den på kontoret. Och den är ju jättegod. Ja, det är ingen som har sagt, oj vad här var det vattnigt liksom. så, men det är mest för en själv. Man tycker att det är liksom, det är inte super, super nice.
Ja.
Men när du har, annars så håller den ju lätt en vecka i kylen efter att du har att den har varit frusen och du har serverat första gången.
Ja.
Alltså rent håll, alltså
hållbarhetsmässigt. Smakmässigt och det funkar, det är inga problem.
Ja.
På tal om det här med att liksom mousse som skär sig.
Mm.
Jag vet inte hur det är när man jobbar med gelatin. Men när man jobbar med de växtbaserade geleringsmedlen.
Mm.
Mitt enda tips där är att vispa inte grädden för hårt från början.
Nej.
Det är typ det är där som oftast det första problemet är.
Ja.
Mjuka toppar. Det ska liksom vara grädden. Du ska ha marginal för att kunna röra ner alltså, och vispa ner.
Om jag skulle ge dig ett enda tips när det kommer till mousser. Ja. Vispa inte grädden för mycket. Alltså, det ska vara alltså mjuka toppar. Då tycker jag nästan oftast för mina mousser att den är för hårdvispad. Jag gjorde ett test nu i veckan. Jag vet inte om det var chokladmos jag gjorde. Jo, det var det. Alltså, den ska vara så att den har tjocknat.
Ja.
Men det ska fortfarande vara rinnig. För nu tänkte jag så här, den här kanske. Och det är liksom ingen fara. Märker du när du har rört ihop mosen att oj, vad rinnig. Ta några tag till så går den ihop liksom. Men jag tänkte så här, den här är nog verkligen inte. Men jag ville liksom testa hur lite vispad kan den vara. Och sen när jag hade rört ihop den med då liksom choklad och äggula i det här fallet. Ja, då var den ju fast. Alltså för, jättefast.
Alltså så länge vispgrädden har tjocknat, då kommer den att fortsätta. Då är den villig att bli tjockare. Men innan dess, vispar du förlöst, då kan du inte sen gå in och vispa. För då är det kört. Men problemet när man jobbar med växtbaserade geleringsmedel är att vispar du förlöst även när den har tjocknat, speciellt när det kommer till bärmosser, då kommer inte den stelna.
Nej.
Det är det jag menar med att det är lite körigt.
Ja.
Det är värt det för det blir gott, men man måste öva.
Mm.
Och liksom, alltså jag vet inte hur många tårtor jag har gjort. Och du vet här, när man ser att moussen är för lös och den pallar inte riktigt så bara går man på och spacklar jättemycket. Bara för att det går upp en vägg som håller upp den. Och så när man väl ska servera så har typ botten sugit upp hela moussen för att den är så lös.
Mm.
Så att där är det, i alla fall växtbaserade, du behöver vispa lite. Det kan inte bara vara tjockt utan mjuka toppar. Men då vet vi.
Ja, men verkligen. Och jag tror att många underskattar hur mycket man rör när man blandar en mousse.
Oh ja.
För
å andra sidan, om man vispat för hårt och sen rör ner en bärpuré till exempel.
Då skär det sig.
Ja, på en gång. Alltså, det,
Om folk undrar varför mousse skär det, då är det för att du har rört för mycket.
Mm.
Alltså man ska vända försiktigt med stora liksom, rörelser. Ja. Inte hålla på att röra, vifta och vispa. Nej. Liksom.
För den här marginalen blir genast väldigt kort. Ja.
Och ska du stöpa tårtor, det är helt fint om moussen är rinnig. Och som sagt, ska du stoppa ner någonting i sig till att sätta sig lite. Däremot så var det någon som frågade, kan man se på en mousse innan om den kommer att sätta sig? Jag tror inte det.
Jag kan göra det ibland, beroende på vilket geleringsmedel jag använt. Använder jag geléssocker kan man inte se det.
Nej.
Agar-agar kan du se det på en gång. För att den ska vara lite tjock.
Ja.
Innan liksom den stelnar. Men annars tycker jag att det är svårt. Det är lite...
Ja, det är gambling. För ibland har min varit så här riktigt rinnig. Så tänker jag så här... Jag vet inte. Men den har blivit helt perfekt. Då är den liksom len och krämig och blank. Och, för det är det. Vill man ha det där liksom blanka slutresultatet. Då kan du inte liksom... som spritsa och se korvarna liksom.
Nej.
För då kommer det inte bli det.
Den blir stabil, men den blir...
Precis.
Det är inte så fint.
Men de kan ju verkligen vara... Det här är så här, hur långt måste det ta så lång tid att baka?
Deal with it.
Ja, och som sagt, det är inte så mycket aktiv tid. Alltså, så här, det kan vara en halvtimme om dagen i 4 dagar.
Och jag kan säga så här, den som är stressad och som vill baka hembak, servera något... men inte riktigt har tid, då är det här egentligen det man ska göra.
Mm.
För om du då bara slår ut all tid på en vecka, så har du gjort fjutt grejer under hela veckan och sen har du värsta amazing desserten att servera till dina gäster. Då ska du inte ställa dig och göra något som tar flera timmar i sträck.
Nej, och framförallt så kan jag tycka det är skönt att om man har gäster att man inte vill stå liksom och fixa med någonting sista minuten. Och då är de här perfekt, för då har du gjort den innan och så kanske du har tagit fram den så att den står i kylen och är helt färdigdekorerad, och sen är det bara att ta fram den.
Men också så här, tänk dig att du har gjort en bra botten och sen dagen efter, ja men vänta, min fyllning blev inte helt hundra. Då har ju du tid att göra om den. Det är inte så när du står och ska göra allt på en gång och så bara, åh nej, jag hinner inte i affären.
Nej.
Så att tvärt, liksom, jag tycker att de här tårtorna har fått ett väldigt dåligt rykte. När det kommer till den stressade hemmabagaren. Det här är det ni ska baka.
Japp.
Ja, men förvaring, har vi något mer att säga där annat än att det funkar utmärkt att lägga dem i burkar i frysen tills man ska gifta sig?
Ja, men för att det var någon som frågade hur man får dem att inte liksom smaka frys. Kan man...
Smaka fryst, vad menar man då? Att smaka persilja?
Ja, men att det liksom får lite... Och så länge... Man behöver inte ha dem liggande i ett halvår heller. Liksom. Om man kunde svepa in dem med plastfolie efter att de har stelnat. Och det kan du, men det kan också bli lite märken på dem. Har du en burk som du får plats med så är det bättre, skulle jag säga. Eller liksom en tårtbox av något sätt. Vad man nu har för fryst tillgång.
Ja.
Men man kan ju dekorera dem hur mycket som helst.
Ja.
Jag tycker att de är jättefina. Alltså får man den här riktigt blanka, släta ytan så är de superfina som de är.
Ja.
Man kan ha de här mossorna på.
Ja.
Någonting som jag tycker är fint är att ha italiensk maräng. Det
spritsad,
hade jag på mina bröllopstårtor. Ja. Man kan spritsa, då spritsar jag lite grann ovanpå, lite olika duttar. Och så kan man, då tror jag att jag behöll den vitt, för det tyckte jag var fint. Men du kan också bränna av det sen. Man kan också liksom spritsa kanten på den i italiensk maräng. Har gjort på ganska många.
Hur
faktiskt.
Funkar det med drip? Är det fult eller är det dåligt?
Jag tänker sen, för drip blir ju ganska liksom ganska hårt liksom ganache, att det liksom skär sig lite mot mossen, men ja, alltså nej, det går väl.
Nej, jag tänkte så, om man skulle göra drippen när, nu spekulerar vi bara här, men jag tänker sen när man precis har tagit ut den och har en drip som inte är varm och bara har den på precis, alltså när man precis har tagit ut den.
Jag tänker att det går.
Nu blev jag sugen på att testa.
För det var det jag funderade på när du sa att, alltså det är ju framförallt då mirror glaze som man använder gelatin i. Men jag har ju ibland glazat tårtor med ganache. Och det borde man ju kunna göra. Förutom
blir det lika
att,
blank då?
Nej, alltså, den får ju ett litet mattare. Det blir ju inte den här spegelgrejen. Utan den blir ett mattare. Men jag har också börjat, man kan sätta chokladband runt
det
kanten också.
Och då använder du tårtplasten?
Ja, använder jag tårtplasten, precis. Man breder ut tempererad choklad och så när den fortfarande är liksom smält sätter man den fast tills den är stelad, så bara tar man av plasten så har man ett vackert band. Och det är ett väldigt bra tips om man har fått någon liksom ful kant, att den har gått sönder ner till, eller att man har kanske gjort den, liksom stöpt den bara på mos, alltså botten på mossa, alltså inte gömt inuti. Det är också fint om man vill dölja kanten. Antingen med chokladband eller med maräng. Och sen så kan man ju... Ja, vad kan man mer göra? Alltså någonting som jag inte tycker man ska göra är smörkräm.
Ja, nej, men det håller jag med dig.
Alltså jag,
och det är inte bara för att jag inte gillar smörkräm.
Nej, men jag hade gjort en ris alla malta-tårta nu. Och det var som en risala malta, alltså det blir som en mousse, för det är ju vispad grädde i skröt, och så var det ju gelatin. Och så hade jag dekorerat den med vispad grädde ovanpå. Och jag fick så många frågor om vad är det för smörkräm. Och då tänker jag, tror folk att jag skulle spritsa smörkräm på en risala malta tårta?
Men nu kommer vi tillbaka till det här vi pratade om i smörkrämsavsnittet. Eller, alltså, man kan inte, det är inte bara smörkräm som gäller när man spritsar.
Nej, och det var det jag tänkte så här. Folk måste förstå att jag inte skulle göra något bara för att det ser fint ut. Jag skulle aldrig spritsa smörkräm på ris
alla malta. Och om det är något jag spritsar för att det ser fint ut, då är det grädde. För att det liksom inte stör någon. Det stör inte.
Nej.
Det är fint, men det är liksom... Nej.
Och du kan vispa eller spritsa med grädde, absolut.
Och man får spritsa med smörkräm. Vi bara säger att det är inte den bästa smakkombinationen.
Nej, och alltså framförallt texturen med kall kräm i mousse och smörkräm.
Nej, det är inte
jag kan
nice.
Inte tänka mig någonting värre. Nej.
Grädde eller maräng skulle jag säga.
Ja, det är om man vill spritsa. Ja. Eller man kan ju spritsa med alltså vispad panna cotta eller just något det. Sånt. Om man har haft panna cotta i till exempel.
Så samma typ så här, egentligen så riktlinjer som vi pratar om när det kommer till riktlinjer, det låter som att vi är en myndighet, det är vi.
De riktlinjer som vi har fastställt när det kommer till spritsning är, nej men dekorera tårtan med sånt,
det som den innehåller.
Det som innehåller eller som passar till ja. Det som den innehåller. Men ska vi prata lite kort om, det slog mig nu att vi har liksom inte, vi har helt liksom inte pratat om hur man gör mos, men det kan vara ett annat avsnitt kanske.
Ja, för att nu
det här handlar ju om monterings.
Ja, för det här, de här mostårtorna, det mycket handlar om just monteringen. Ja.
Vi kör ett mos-avsnitt till våren, alltså så här, hur man gör de olika grejerna.
Exakt, för att annars det här avsnittet kommer bli två timmar långt.
Men
Kristoffer har lutat sig tillbaka. De kommer inte bli klara idag.
Glaze är en av, vi ska snart publicera en lista på 5 grejer jag ska bemästra 2020. Och glaze är en av dem.
Ja, men kan jag få skriva upp mig på den listan? Men då gäller den veganska varianten.
Ska du vara en av grejerna jag ska bemästra under 2020?
Gumman, du har redan bemästrat mig.
Jag ska bemästra choklad, glaze, Camilla.
Nej, jag menar att jag också vill bemästra glaze. Men då är det, alltså, 2020 ska jag banna mig fixa den där veganska glazen. Eller vegetariska, om jag ändå ska använda kondenserad mjölk. Men.
Jag har glazat kanske 4 tårtor i mitt liv.
Och en av dem hamnade i Elmat och vin. Det är ändå bra jobbat.
Det var första jag gjorde någonsin.
Det är bra jobbat, Emma. Ja, men... Nej, det är inte alls. Minns du inte de här röda som du hade gjort när jag kom hem till dig?
Ja, just det. Men det var inte tårtor, det var i bakelsen. Men ja, det var allra första gången jag gjorde. Och det som lätt händer är att det gäller att hälla på glazen vid exakt rätt temperatur. Temperatur slash konsistens.
Ja.
För temperaturen kan vara lite olika beroende på hur tjock glaze du har gjort. För nu senast så var den absolut inte för kall. Men när jag hällde på den så tjocknade den ändå. Och så fick jag gå 2 gånger och då blir det märken och fult. Och det, man, också så här, glaze är inte gott. Det ska man liksom komma ihåg.
Det ska vara jättetunt.
Ja, den består av liksom kondenserad mjölk, choklad, socker, glukos, liksom, gelatin. Det är inte äckligt, men liksom, du vill inte ha en stor tugga av det.
Det ska inte vara
framförallt så vill man, liksom, blir det för tjockt så blir det sekt. Mm. Så tar man liksom, då drar man, alltså du sa drar man liksom, det vill man inte. Mm. Så ett tunt, tunt lager. Och så behöver man ju ofta göra mycket mer än man behöver.
Just det, har vi pratat om, att det rinner av och man kan
precis,
spara det.
För att det ska... För nu hade jag också ganska exakt och då måste man gå tillbaka och lappa där det har missat och då blir det inte snyggt.
Nej.
Så det är jättetråkigt men du måste göra dubbelt så mycket som du behöver. Men du måste alltid glaza en superfrusen tårta.
Just det.
På samma sätt som när man tar
återigen, isbit liksom.
Du kan inte glaza en kall tårta. Så att den som måste,
eller, vänta, vad sa du nu? Du kan inte glaza en kall tårta.
Alltså en kyld.
Ja.
Nej. Tack för
vi var försiktiga för myndigheten här får inte ge felaktig information.
Men så att den glazen som har runnit av, den är liksom helt ren. Den har inte liksom så smält med sig grejer. Så den är det bara att samla. Alltså, jag brukar ha en bricka som jag har plastfolie på. Och sen har jag satt tårtan på ett glas eller en burk eller någonting. Och så häller jag över. Så då är det bara att ta det där och skrapa ner i en burk och in i frysen. Och så kanske du behöver något till, liksom, du ska kanske göra bakelser eller någonting mycket mindre. Då kan du bara ta den, värma den till rätt temperatur, använda den igen.
Smart.
Ja. Vad kan man mer säga om glaze? Vi får återkomma nästa år när jag har bemästrat det.
Ska vi göra så att målet är att nästa år, nästa vår, nu måste vi sätta en deadline för annars kommer inte det här bli gjort. Då ska både du och jag i ett glaze-avsnitt, det kan bli 20 minuter, jag bryr mig inte, men då ska vi berätta. Du med gelatin, jag med växtbaserad. Känns det rimligt eller?
För det är mycket gelatin också i glaze.
Ja, och det är det som gör att det blir svårt med det växtbaserade. För så fort man går in med för mycket, då blir det liksom stabbigt och grynigt. Och, alltså, du vet, så här, det är svårt, det är en hårfin linje där.
För en glaze för kall, då blir den tjock och klumpig. Mm. Men det får inte heller vara för varm. För dels så blir det för tunt och dels så
och då smälter
det
med
tårtan.
Hela. Ja, det är inte jobbigt alltså. Ja, men då mål för 20, är det här vårt nyårslöfte eller?
Ett av dem kanske. Ja.
Sen, du ska ju bemästra mig också, men det tar vi privat nu.
Vi har en plan.
Har vi pratat klart om det här nu?
Jag tror det. Jag hoppas att folk känner sig redo för nyår.
Ja, och jag, alltså, så här, kan ni inte bara testa, för att det är så kul. För jag kollade på en massa videos om en entremont. Inte på vägen hit, men inför det här avsnittet. Jag var så här, gud vad kul! Man kan ju kombinera hur man vill i massa olika varianter. Ja, men,
Det är därför jag... älskar fortfarande inte mostårta, det ska jag säga. Men jag tycker att det är så fruktansvärt roligt att baka.
Ja.
För att det finns liksom inga gränser på liksom höjden och bredden och tvären och hur man dekorerar och hur man sätter ihop. Och jättemånga som jag har gjort har blivit liksom sådär. Mm. Alltså som den här nu. Bara, nej, men du kan ju inte lägga krispiga nötter som inte går att skära igenom över till tårtan.
Men den blev ändå helt fantastiskt fin, Emma.
Ja.
Men du kan inte se det för att du stör dig på att...
Mm. Ja, och också de som skulle äta den sen. Nu behöver inte jag se det, för jag skickar iväg den. Mm. Men det kan inte ha varit en vacker syn när de skulle försöka ta lagom bitar av den här tårtan och bara...
Men de bryr sig inte.
Nej.
De tycker bara det är kul att få gå.
Men fortfarande... Och jag måste få tipsa att om man vill bli på riktigt inspirerad med recept...
Ja.
Maja Vase.
Ja.
MajaVase.dk, hon har en app också. Hon heter Maja Choklad på Instagram. Hur hon gör... Jag vet inte. Alltså, jag följer hennes recept så många gånger. Jag är så inspirerad. Jag börjar alltid där när jag ska göra någonting. Både i liksom hur hon har byggt upp sina recept och hur hon gör. Men hur jag än gör, det blir aldrig så där blankt, så där rakt, så där
fint.
Och
visst är hon själv lärd också. Mm. Det är helt fantastiskt.
Men alltså det är så fantastiskt.
Jag inspireras av henne också, men jag märker hur min hjärna är ett filter. Den kan ta in så avancerade grejer, men utkommer liksom en så typ en avklädd version.
Ja. Nej, men alltså, för ibland kan jag tycka att när jag vänder ut och in på en glaze eller på en fryst tårta ur en silikonform, så fastnar den ändå lite i hörnet någonstans eller den blev liksom lite matt. Men hennes är bara så här blankt. Hon har inga skarvar och liksom. Det är helt otroligt.
Ja. Så in och följ henne om ni inte redan gör det. Mm. Det är helt amazing. Och bara, även om man inte är intresserad av att baka just det, så är det väldigt bara härligt att ha hennes bilder i flödet.
Ja.
Det måste vi ändå säga.
Ja, så är det.
Ska vi ta oss in på 2020?
Ja!
Det är veckans spaning. Veckans spaning är nästa år.
Nästa år ligger 2 veckor bort.
Ja. Åh, det är så konstigt!
Ja.
Alltså Emma, jag föddes 1992.
Ja.
Du behöver inte säga något.
Vill du bara så här age-shama mig? Eller liksom, vill du säga någonting med det?
Jag är ju äldre än dig, herregud. Men ja, det bara känns konstigt. Jag trodde inte... Du vet, när jag var liten, då var det här framtiden.
Ja. Det var det ju också. Det är fortfarande framtiden.
Du vet när man pratar om så här robotar och dammsugare som skulle flyga. Och så här. Då tänkte jag att 2020...
Mm.
Men jag tänkte inte att jag skulle leva då.
Nej.
Inga flygande dammsugare, men jag kan se.
Både du och jag ska släppa böcker nästa år.
Ja, och gud, nu pirrade det till i
mitt hjärta. Det kommer bli roligt.
Ja, det kommer bli jättekul. Jag är bara så tacksam att jag får göra det där igen.
Mm.
Det trodde jag inte innan jag skulle släppa första, men jag är tacksam.
Jag ska fylla 40.
Va?
Är inte det sjukt?
Alltså, jag måste bara få säga, ni som inte känner Emma, hon beter sig. du vet, nej, jag ser ju inte ålder.
Nej.
Jag är vän med allt från 70-åringar till 12-åringar, vilket också är problematiskt när jag skojar. Jag är inte alls kompis med 12-åringar, men jag, det är väldigt, det känns som att du är lika gammal som jag.
Mm. Det kanske är så att det är du som är 40.
Ja, men jag brukar, vet du, alla ålderstester jag har tagit så får jag säga, men du är 45 år gammal egentligen. Och jag älskar det.
Mm.
Jag är lill gammal.
Jag har inga som helst problem med att bli äldre heller. Jag hellre det än...
Ja, tvärtom.
Ja, eller liksom alternativet.
Ja, det är sant.
Men podden kommer tillbaka.
Ja.
Det har vi bestämt oss för.
Det har vi bestämt. Vi kör till midsommar.
Ja, i alla fall.
Ja, i alla fall.
Tar vi ett nytt beslut då.
Men jag vill också bara säga att så här, vi blir ju mer motiverade ju mer feedback vi får från er.
Mm.
Så glöm inte att lämna en recension på podcasten.
Precis. Och vi har redan en lång lista på ämnen som vi tänker att vi ska prata om.
Vi har fått en massa ämnen från er. Det var en kundundersökning på Instagram
Stories. Ja, och det var så roligt. Tack alla som svarade där.
För det gav
vi lärde oss jättemycket.
Mm.
Det var också roligt att se hur många av er som skrev... samma på bästa och sämsta avsnitt. Alltså några som tyckte att några avsnitt var det allra bästa och några tyckte att de avsnitten var de allra sämsta. Så att, you can't win them all.
Nej, men det var väldigt kul och inspirerande att se alla svar.
Mm.
Så jag ser fram emot de avsnitten vi kan bjuda på.
Och vi säger inget datum, men vi kommer ju berätta när vi är tillbaka. Det blir i januari blir det någon gång.
Ingen kommer undgå att vi är tillbaka.
Nej. Men med det så är det bara kvar för oss att önska en god jul.
Och en glad helg.
Happy holidays, som man säger i USA, när man ska liksom vara superneutral.
Ja.
Men ett gott nytt år kan vi väl säga i alla fall.
Vi ses nästa år.
2020.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.